Hej Pontus, hej Therese.
Hej Petter, fan vad sjukt att se dig. Så jäkla
länge
sedan.
Jag är tillbaka och det känns otroligt härligt. Och jag är på strålande humör. Alltså jag mår så bra, jag är så stolt.
Jag vet förstår det. Ja, men det måste väl vara för att du har fått en ny ugn.
Nej. Alltså, jag är så stolt att jag får jobba med två podd Sveriges alltså, absolut, absolut bästa.
Gud,
I topp
fem
kategorin är ni absolut där. Alltså jag menar, Therese, innan ditt inträde så den här podden var ju mer liksom en Premier League-podcast eller en fotbollspodcast som alla andra. Det fanns liksom ingen tyngd eller legitimitet, men in kommer du, en av fotbollssveriges idag, alltså absolut vassaste och tyngsta röster. Meriter från Viasat-studion, från SVT. Du har ett ord som ger en tyngd och dessutom något så ovanligt tråkigt nog som ett kvinnligt perspektiv på det här gör att vår podd känns modern och liksom relevant på ett sätt som många andra podd inte gör. Och Pontus, herregud, en pionjär som tidigt såg liksom poängen med kvantifierbarheten, expected goals, att analysera fotboll på ett nytt sätt. I de andra poddarna så satt de ju bara och så här killgissade. Det var ju Paul Mersons alltihop, medan vi var ju Moneyball-podden liksom, för alla andra. Det är en sån ynnest att få jobba med er två. Jag vill verkligen ha det sagt.
Gud, vi är alldeles tårögda, Petter.
Så av den anledningen, eller jag vill också mot bakgrund av det, så har jag förberett två. Ni förtjänar att vila för alla era fina insatser, så jag har faktiskt förberett två viloplatser till er här borta.
Men det här är ju två gravplatser, Petter.
Ja. Efter återkommande användande av det här jävla föräldrafritt skämtet så förtjänar ni fan inget annat. Ordningen är återställd. Manchester City vinner fotbollsmatcher igen och Petter Landén är tillbaka som programledare för Sportexpressens Premier League-podcast Kick and Rush. Jag sitter faktiskt inne på Sportexpressens redaktion och sänder detta. Med mig på länk är Therese Strömberg, vars Milan har börjat förlora igen. Välkommen, Therese.
Börjat förlora. Förlorat en Serie A-match på 2000 år. Återkom senare. Om 10 omgångar, då är vi skiten på riktigt.
Och Pontus Venemo, vars Liverpool faktiskt börjar se ut som det där Paul Konchesky Liverpool vi lärt känna och älska.
Ja, det är inte jättemycket bättre än vad det var under King Kenny eller sista säsongen under Brendan. Det gör det inte.
På tal om Paul Konchesky, om jag skulle säga så här. Det skulle kanske kunna vara en idiotfråga i något sånt här Discovery-program. Har Paul Konchesky representerat det engelska landslaget?
Ja.
Therese?
Jaha, ja.
Ja, då har han. Två jävla gånger också.
Jag trodde Pontus svarade för oss båda.
Två jävla gånger mot Australien och Argentina. Det känns helt bisarrt när man tittar på den rätt fantastiska engelska fotbollsgenerationen som finns nu och som kanske ännu mer är på gång. Att Paul Konchesky bara let that sink in. You'll never see anything like this ever again. Som de sa om Agüeros mål. You only saw it twice gällande Paul Konchesky's England-karriär. Det är ju fan med helt jävla sjukt.
Man var ju ganska exalterad där när han skrev på. För att det var ju ändå en engelsk landslagsman vi snackade om. Och han tog sig dit genom att spela för Roy. Det var ju upplagt för succé.
Alltså någon gång så ska vi sjösätta det här projektet som vi off podmic pratat om. Alltså When We Were Banter, en pastisch på en populär Perfect Day mediapod som skapar svallvågor i mediasverige. Då känns det som att Liverpool under Roy Hodgson är ett perfekt avsnitt för When We Were Just Banter.
Det vore kul, vi kanske kör en varannan vecka så är vanligt kick and rush, varannan vecka är When We Were Banter. Mm. Måste alla försöka prata norrländska då också? Vilket kan vi
men göra. Någon måste väl vara programledare och ha så här släpig halländska och höras i cirka 3% av podden.
Jag visste inte att det var en till person med i den podden.
Nej, tyvärr är det faktiskt så. Vi lämnar våra poddplaner och Paul Konchesky därhen. Den diskussionen går att ta en annan gång. Men för vi är mitt inne nu i en massa olika konstiga matcher. För att det är Liga Cup och det är FA Cup och det är långt uppehåll i Premier League. Och man vet inte vilka Premier League-matcher som spelas eller inte. Fulham fick ju sitt schema helt omkastat här nyligen. Scott Parker var rasande. Jag förstår inte varför alla inte bara gör som City och mutar sig bort om man har coronafall i truppen. Det känns ju simple enough. Men, därför tänker vi i alla fall i det här programmet att vi inte ska fastna i en massa tjabbel om matcher som varit eller sådär. Utan istället ta upp något som är mycket, 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 mycket mer relevant. Och det är ju såklart saker jag har tänkt på under tiden jag har varit pappaledig gällande fotboll. Alltså inte gällande min nya ugn. Den kan vi lämna där hän. Den. Han. Men vi kan prata fotboll istället. Och jag ska säga, ett av de första liksom, när man sitter uppe på, eller när jag satt uppe om nätterna för att få honom att sova, så tänkte jag att vad ska jag titta på tv? Och då slog jag igång Amazon Prime och Tottenham Hotspur All or Nothing-dokumentären. För det slog mig att jag har ju aldrig sett den. Jag har ju bara sett brottstyckena på Twitter. Och jag ville se den på riktigt. Vi kommer inte hinna det i det här avsnittet, men jag kommer göra det längre fram där jag rankar mina 5 bästa ögonblick från Tottenham All or Nothing-dokumentären. Där jag kan ge spoilern att det kommer sluta med att jag är en riktig rövhatt mot Harry Kane. Men från dokumentären när den kom så var det ett av de mest spridda klippen överallt på Twitter var ju att José Mourinho kallade sitt lag för I want you to be cunts. Not stupid cunts, but intelligent cunts. Och det är ju någonting man tänker att sa Mourinho det här för att kamerorna var på bara? Eller fanns det, är det så här han pratar med sin liksom trupp? Hur som helst så kände han väl att det inte fanns riktigt den här alltså Master of Dark Arts i sitt lag. En som kanske Fernandinho i alla fall väldigt mycket för mig har varit. Alltså en spelare som på något otroligt sätt kan stoppa 9 kontringar på mittplan med ganska tydliga fula nedsparkningar och ändå klara sig utan det där gula kortet. Alltså hur går det ens till? Och det är det jag känner att Mourinho har hittat i Pierre-Emile Højbjerg. För under hösten när Tottenham har gått bra så har det ju förutom såklart att man har pratat om Harry Kane och Son så har ju Tottenham-fansen varit helt lyriska över Pierre-Emile Højbjerg. Kallat honom för årets värvning och jada jada. Det är givetvis fel. Men visst är Pierre-Emile Højbjerg exakt den här intelligent kanten som Mourinho varit ute efter. Och det som saknades i Tottenhams trupp.
Jag tyckte det roligaste var att med hela den Mourinho-grejen. Att han, om man inte vet om han sa så för att kameran var på eller om han brukar prata så. För antingen, man tänker att om kameran inte hade varit på. Då tänker man att det är så Mourinho pratat i sitt lag. Men bara för att kamerorna är på så tänker man att det här är ju bara ett skådespel. Det är så otroligt så här mindfuck. Vad var frågan nu?
Pierre-Emile Højbjerg är the intelligent cunt som Tottenham saknade. För att jag tycker inte att han är den, alltså min spaning är att så här, jag tycker att hypen kring honom har varit lite för stor. Jag tycker inte att han är så bra. Det kanske låter fel när det kommer från en, alltså han var helt lysande när Tottenham slog City med 2-0. Men i det stora hela, jag tycker liksom egentligen inte att han är bättre än say, Wilfred Ndidi eller vem ska vi ta med som har varit en extremt välfungerande defensiv mittfältare. Han är inte bättre än Fabinho när han får spela på den positionen i Liverpool. Men däremot så känns det som att Tottenham i Højbjerg fick in precis den typen av spelare som Mourinho behöver i sitt lag. Alltså en lite master of the dark arts eller på Mourinhoska intelligent kant. Som faktiskt kan vara Mourinhos förlängda intelligenta kantarm på planen. Visst är det det han är?
Ja, men det är klart att, alltså så här, jag tycker det är ganska intressant det du säger, just det här med att han är inte lika bra som den och den spelaren, och han är inte så bra som fansen tycker att han är, eller han är inte så bra som han blir hyllad för att vara. Men det är ändå intressant, för att när du förklarar vad det är som du tycker att han är bra på, och så säger du det ju själv egentligen, att, så här, att han är precis den spelaren som Mourinho behövde ha in på det mittfältet. Så att ur den synpunkten så är han ju egentligen så bra som han får cred och hyllas av supportrarna för. Förstår du vad jag menar? Det handlar ju inte alltid heller som fotbollsspelare att du måste vara den absolut bästa i hela världen på din position för att förtjäna all världens hyllningar, utan det kan ju räcka som, jag tycker det är en jättebra fotbollsspelare, men precis som du säger, det är ju ingen världsklassspelare på det sättet. Men däremot så kan han ju fungera väldigt bra i ett lag, fungera väldigt bra i en roll, vilket gör att han är absolut perfekt på den rollen i det laget, och därför förtjänar alla de hyllningarna han får.
Men menar du att han förtjänar alla de hyllningarna han får?
Ja, det tycker jag. Alltså, han har ju absolut varit väldigt välfungerande, och så som du, precis som, det är det jag menar lite, du säger ju nästan emot dig själv när du säger att han får för mycket hyllningar och sen säger att han är precis den spelaren Mourinho vill ha in. Då är det klart att han förtjänar de hyllningarna. Han fungerar ju. Och han fungerar väldigt, väldigt bra.
Jo, men det är ju också liksom mot bakgrund att Mourinho har rätt. Att, liksom att Mourinho får in den spelare han vill ha är ju att Mourinho har, att Mourinho gör rätt, att man utgår från det.
Och det skulle jag ju såklart aldrig göra.
Nej, men nu hittar jag ju på saker bara för att liksom, jag var tvungen att säga emot på något sätt. Jag tycker faktiskt att Höjberg har varit bra. Jag tycker dock eventuellt att Ndidi är bättre. Men jag blev ändå, när jag såg den här dokumentären och kände att liksom, alltså Mourinho hade ju lika gärna kunnat säga Pierre-Emile Höjberg, men det hade inte blivit lika bra tv som om man sa Intelligent Cunt. Och det vet
jag. Ja, nej, men du har ju verkligen med. Det är ju, alltså han har ju inte, han har ju liksom inga av de här egenskaperna egentligen som en bra sittande mittfältare ska ha. Så det är ju, eller han har vissa såklart, han är inte så fotbollsspelare. Men det är så tydligt att när Mourinho försvinner så kommer han inte vara lika bra. Det är ju nästan så här, lite så här, inte riktigt, men någon typ av så här Nemanja Matic-känsla över honom. Att, åh gud vad bra han är med Mourinho. Men kan han verkligen spela fotboll annars? Inte riktigt, men ni fattar vad jag fiskar efter.
Man kan faktiskt se det på hans siffror också. Han tacklar mer än vad han någonsin gjort i sin karriär tidigare. 2,9 tacklingar per match jämfört med 2,4 sin sista säsong i Southampton. Han gör också mer fouls, eller committar mer fouls, om man ska prata så vidrigt anglicistiskt, än vad han gjort tidigare i sin karriär med 2,1 fouls per match. Och så rensar han bollen otroligt mycket mer än vad han gjort tidigare. Men det kanske också, det skulle också kunna förklaras mot att han fått en mycket mer sittande, tydligt sittande roll i Tottenham än vad han hade i Southampton. Men jag vill ju också tro att det är för att Mourinho innan match har klappat honom på kinden och sagt "Go out there, Pierre-Emile, and be an intelligent cunt." Jag tänkte jättemycket på Bruno Fernandes under den här ledigheten, och just för att det har blivit så mycket jämförelse med Kevin De Bruyne. Jag är ju såklart team KDB i att han är den bättre av de två, om man måste välja det.
Självklart.
Kevin är en mer komplett fotbollsspelare, har ett ännu större register i sitt passningsspel. Båda tycker jag visar upp ganska tydliga ledaregenskaper och sådär också. Men jag funderar på vad det är med Bruno Fernandes, för att jag tycker ändå att det är någonting. Alltså varje gång...
Men gud, är det här en diskussion att Bruno Fernandes skulle vara bättre än Kevin De Bruyne? Finns det någon som någonsin har påstått det?
Har du någon gång besökt den populära mikrobloggen Twitter? Eller är du med en sån här Gab och Parler-kille nu? Kommer det ut som Kick and Rush i ruin där, Pontus?
Jag försvann samma minut som Trump lämnade.
Ja, men på den populära mikrobloggen Twitter så diskuteras detta. Det
gör det. Diskuteras, jag ser ju att folk skriver, ni kan inte jämföra Kevin De Bruyne och Bruno Fernandes. Bara, nej, men vem gör det? Jag vet inte, jag kanske aktivt inte följer United.
Vad kom först, diskussionen om Bruno och Kevin, eller frågan om diskussionen om Kevin och Bruno? Hur som helst, det är inte det det riktigt ska handla om, utan det var mer en inledning till varför jag har tänkt så mycket på Bruno Fernandes den sista tiden. För att det är någonting som varje gång jag får bollen, att det är liksom en känsla av att det händer någonting, att det är någonting annorlunda. Och till och med på ett annat sätt i mina ögon som det är med Kevin De Bruyne. Jag vet att Kevin De Bruyne har liksom, det finns nästan ingen som kan dominera ett mittfält eller en match som han gör. Men som att det finns en annan X-faktor i Bruno Fernandes. Och sen efter att jag nördat ner mig riktigt jävla mycket, så tyckte jag mig hitta det. Och det är när jag jämförde passmaps mellan De Bruyne och Bruno Fernandes. Det har varit på den nivån. Så själva grejen med Bruno som jag tyckte stod ut är att bollen passas nästan aldrig bakåt. Och det är liksom det som är hans liksom X-faktor. Att jag tänkt så mycket att, alltså, i en fotboll som blir mycket mer kvantifierbar eller så här kontrollerad, att det hela tiden så pass, jag tycker många lag, inte minst City, sitter ju och väntar på att pressen ska komma upp, att liksom luckan ska visa sig alltså mellan mittfält och backlinje. Man ska hela tiden vänta på rätt tillfälle och slå helt rätt boll. Bruno Fernandes skiter i det. Han är ju liksom den 14-åriga sydkoreanen på FIFA Ultimate Team som bara vänder upp och avancerar. Och det är ju det som gör Bruno Fernandes till någonting annat. Det är som alltså om ett, det är lite haltande jämförelse kanske, men som att ett pokerproff skulle möta en total nybörjare, så skulle nybörjaren kunna vinna för att nybörjaren agerar inte som proffset förväntar sig att han ska göra. Bruno Fernandes följer inte reglerna, och det är det som gör honom så framgångsrik, tror jag. För att ja, han bara vänder upp och kör.
Det var väl snacket när han gick till United. Nu kommer jag inte ihåg var jag läste det här, men det kan vara så att det är någon liksom gammal intervju med en Liverpool scout eller något sånt där, det ringer någon klocka där, men där det pratas om Bruno Fernandes, och man pratar om honom som just att han är okonventionell, att han helt enkelt, han har väldigt låg passningsprocent, men det spelar ingen roll för han försöker slå den avgörande passningen hela tiden, och då räcker det att en av tio lyckas för att det ska vara, ja men, för att det ska vara lyckosamt.
Ja, men exakt. Medan
en annan spelare kanske slår 20 passningar alla till rätt gubbe, men ingen av dem är avgörande. Då, ja, och det är ju liksom, det är verkligen hans signum, att han slår en åttonde passningen sitter, och då är det fan mål.
Finns det liksom en, för det är det jag tycker så här, alltså nu har han varit extremt lyckosam. Vi har ju ett år där Bruno Fernandes ganska tveklöst får räknas som i alla fall topp 5 spelare i Premier League, va?
Ja, tycker
absolut.
Jag.
Men Kevin De Bruyne är bara så överlägsen ett att det liksom inte
ja, ja, nej, men vi pratar, alltså så här, det är ju en egen division. Han är ju utöver de här 5. Jag såg förresten, av någon anledning, det här är ett jävla sidospår, men jag har en enda bild från julafton på min telefon, och det är en screenshot från Kevin De Bruynes familjs julfoto. Det är otroligt mörkt. Vad skulle jag säga? Men med Bruno, att alltså han har ju lyckats så här oerhört, oerhört, oerhört bra det här året. Och jag tänker, när man liksom inte följer de taktiska direktiven riktigt, eller följer, vad ska man säga, ett invant mönster, finns det liksom en risk att hans framgång kan komma till ett ganska abrupt slut när han blir läst för första gången. När folk fattar, alltså hans motspelare fattar helt vem Bruno är. För att hittills nu så har det varit svårare att läsa honom för att han inte följer konvention.
Alltså jag tror, eller jag vill gärna tro i alla fall, att han är tillräckligt bra för att det inte ska bli så. Alltså han är ju en tillräckligt bra fotbollsspelare för att han inte ska behöva hamna där, att han helt plötsligt inte kan göra de grejerna som han vill, för att folk börjar, som du säger, lära sig vad det är han gör. Så att jag tror inte att den risken är jättestor.
Finns det en risk att Bruno Fernandes ständiga liksom höga riskspel kommer kosta United mer i längden än vad det ger dem, tror jag.
Pontus, det kan finnas en risk. Ja, det tror jag kan finnas en risk. Och jag tror att liksom det sättet man ska göra för att liksom plocka bort honom, det blir att plocka bort dem som levererar bollen till honom. För om man liksom, om man får bak honom i bollen, om han måste börja med bollen vid mittlinjen, då kommer han inte att göra några mål eller assistera om han måste hämta bollen där. Så det gäller att liksom avskärma honom, och det, så kan man liksom avväpna sig mot honom. Men sen är det som så här, att hans riskfyllda spel kan kosta poäng, det är jag helt övertygad om. Framförallt om Manchester United börjar mer och mer bli ett lag som ska föra spelet. Idag så gör de ju inte det, och då passar ju det perfekt, för att de står ju fortfarande, de kommer stå med 7 gubbar bakom honom när den avgörande bollen slås. Men i ett läge där de börjar möta lag som backar hem väldigt mycket, de kanske och de ska bli mer spelförande, då kan det absolut kosta, för då kan det ju mycket väl vara så att båda ytterbackarna ligger högt upp. En mittfältare ligger för långt upp liksom, och då är det lätt att gå på kontringar i ett sånt läge. Så absolut, det kan kosta. I dagsläget med deras spelsätt, nej. Men framöver, ja.
Vi kommer att återkomma till Bruno Fernandes och allting lite senare. Men till min kanske viktigaste, absolut, absolut viktigaste spaning. Och jag inser ju hur liten min världsbild är, för att detta kommer jag också liksom ta egentligen från mikrobloggen Twitter, va? Men det är att sedan Arsenal slutade vara Premier Leagues sämsta lag förutom Sheffield United och faktiskt lyckades vinna en match eller två, så har det varit en sån sinnessjuk hype kring Kieran Tierney, om det är så man uttalar hans namn, att jag vet inte var jag ska ta vägen. Jag kan inte för mitt liv förstå, vad är grejen med Kieran Tierney? Han är på sin absoluta höjd en helt okej vänsterback. Hade inte han spelat för Arsenal, the retro sports brand that used to be a football club, haft tröjan istoppad för att appellera till någon slags konservatistisk Brexit-vurmande, och hade han inte gjort det där helt, va?
Det har väl ingenting med tröjan instoppad. Det är ju motsatsen till det Brexit-vurmande. Alltså, det här är ju Hector Bellerin-delen av fotbollen.
Han är på, helt på andra hållet. Han är en sån här libtard som är typ superhipster och håller på med veganuari.
Ja.
Jävlar vad jag skjuter från höften idag. Idag ska jag göra alla arga på mig. bra. Men skitsamma. Hade han inte spelat med tröjan nedstoppad i shortsen, så hade ingen brytt sig om honom. Och hade han inte gjort det där målet som han gjorde mot West Bromwich, som är 91% produkt av riktigt ruttet försvarsspel från West Bromwich, så hade man liksom, då hade Ainsley Maitland-Niles fortfarande varit någon slags konstig vänsterback. Kieran Tierney, kanske ligans mest överskattade spelare just nu. What say you?
Framförallt så inser jag hur mycket mindre tid än dig som jag har spenderat på Twitter de senaste veckorna. För att jag är så här, jag har sett någon här och där så där. Malin Hägga kanske twittrar någonting om honom och sådär. Men jag har liksom inte varit, jag har inte bilden av att han har blivit överhypad på något sätt. Men det kanske är som sagt för att jag har inte varit lika mycket på Twitter som du. För att jag lär mig också någonting nytt idag. Det är tydligen dunderbra att skaffa barn, för då har man hur mycket tid som helst över till att hänga på Twitter och kolla på fotboll och fotbollsdokumentärer. Det verkar inte vara något jobb alls att skaffa barn.
Jag kan också rekommendera att skaffa en partner som jobbar kväll och helg. Mycket bra för fotbollstittarna.
Toppen. Nej, men är det inte också lite så att när du är också inne lite på dig själv, att när Arsenal helt plötsligt går och vinner någon match och att de inte ser sådär överdrivet hopplösa ut längre, att det då också det är ju då man också hittar i ett lag, kanske särskilt det laget man håller på, om det är framförallt Arsenal-supportrar som har hållit på, så hittar man ju liksom då de spelarna som helt plötsligt är de absolut bästa spelarna man kan tänka sig, just för att de levererar där och då. Det har ju inte liksom, det har ju inte krävts jättemycket för att se ut som en extremt bra fotbollsspelare i Arsenal den här säsongen, om ni förstår vad jag menar.
Nej, det ska sägas också att jag har pratat med tidigare Kick and Rush medlemmen Oskar Broström, som också är Arsenal-supporter, om Tierney, och att det är på Arsenal-forum som han hänger på, Arsenal-podd, där han lyssnar på, snackas väldigt mycket Kieran Tierney. Så att det är där jag också hämtar min information, vill jag säga.
Det är ju bara för att han gjorde, alltså, av misstag gjorde ett väldigt snyggt mål. Det är därför han, det måste ju vara därför.
Ja, det togs också en sån här lite så här snygg bild på honom när han, just det, han värmde ju upp i bara t-shirt och shorts trots att det snöade. Det var tror det som väckte mitt hat, att folk var så här, wow, vilken grej. Ja. Så nu har jag liksom gått till botten. Detta är alltså siffror från Who Scored. som jag har tagit fram. Detta är alltså spelare som spelar som vänsterback som har spelat minst 5 Premier League-matcher den här säsongen. Jag kan säga att Kieran Tierney har 15:e bäst rating av alla bakom spelare som Connor Townsend i West Bromwich, Arto Masuaku i West Ham och varför inte Anthony Robinson i Fulham. När det kommer till viktiga, i alla fall försvarsmässiga grejer, så är Kieran Tierney 3:e sist i antal interceptions, delad sist i attempted tackles och 4:e sist i lyckade tackles. Det är bland annat bara Benjamin fucking Mendy som är sämre än honom. Så sug på den, Arsenal-fans, han är kattpiss och det är bara en tidsfråga innan han orsakar fler baklängesmål än vad Mikael Silvestre gjorde en gång i tiden. Marcelo Bielsas Leeds, den bästa memen för att beskriva dem har jag använts några gånger på mikrobloggen Twitter. Och det är Gennaro Gattuso's "Sometimes maybe good, sometimes maybe shit". Varför bryr vi så mycket om det här Leeds om det inte vore för Marcelo Bielsa? Hade han hetat Ian Holloway och kommit från typ Blackpool hade vi liksom inte ägnat dem the time of day. Vi hade inte brytt oss ett piss om Leeds om det inte hade varit Bielsa. Vad säger ni?
Alltså jag bryr mig ju inte ett piss om Leeds alldeles oavsett, känner jag. Men däremot så är väl den spaningen är väl ganska korrekt att man är, och nu finns det säkert folk som kommer bli superarga för att jag säger det här, men det är klart att det är så att just Bielsa har ju varit en väldigt central del i hela, för att använda ett tutobaluttoskt uttryck, liksom Leeds-runket. Så har ju han varit väldigt, väldigt...
Mer inkluderade kick and rush, säger Leeds onani.
Ja, nej men det är klart att det är så. Jag håller med, även om jag personligen som sagt inte bryr mig ett jävla piss alldeles oavsett vem som tränar dem.
Pontus?
Ja, nej. Ja, nej, så jag tycker väl inte heller att Leeds är sådär. Jag tycker att det finns ju någon, en nerv i att de är uppe. Jag bryr mig jättemycket om att Bielsa tränar. Men jag tycker att han är en bättre tränare än vad många andra publiktränare eller gamla publiktränare är eller var. Så ja, nej, jag håller inte riktigt med. Men jag är ingen Bielsa-vurmare, det är jag inte.
Nej, svårt egentligen att säga. De ligger 12 i ligan så här långt med 23 inspelade poäng. Det är lika många som Arsenal, en mer än Wolverhampton. Så att det är svårt att säga någonting i stil med att han borde få kicken eller så. Men jag tror att bara liksom snacket kring honom blir ju såklart förhöjt av det faktum att det är någon kille som har El Loco som smeknamn. Givetvis är det så. På tal om tidigare Premier League-tränare och sånt här. Så jag har av någon anledning sparat en tweet från han von Stringinho, och han norrman som gör de här roliga videorna, där han skrev från ingenstans 19 december "Just realized that Wilfried Zaha has been managed by Ian Holloway, Sam Allardyce, Alan Pardew, Tony Pulis, Neil Warnock, David Moyes and Roy Hodgson". Och det är någon gång så måste vi sitta ner med Wilfried Zaha och bara göra den stora intervjun om hur sinnessjukt det faktiskt är. Att alla de här liksom brittiska fossilerna har han faktiskt tvingats dras med under sin karriär. Det är rest in peace Wilfried Zaha, även om du lever så, vad är det för liv? Det kan man fråga sig. Känner att det idag är ett bra jävla... Idag ska vi göra oss ovän med folk. På tal om att göra sig ovän med folk... Sekten, a.k.a. Liverpool Football Club, har ju i många år nu tagit del av det som vi Kick and Rush inkluderande kallar för Klopp-onanin. Jag hoppas säga det själv. Klopp-onanin. Men, alltså Klopp som kom till Liverpool som den här otroligt fryntligt, härligt, gemytliga tysken, kramade sina spelare, var liksom så här en riktigt härlig farbror som tyckte om att dricka öl och kolla på fotboll, har sedan Champions League-titeln bärgades och ligatiteln bärgades blivit en sur, jävla, unlikable gubbe. Han klagar på Uniteds straffar, han klagar på spelschema, han är fan med aldrig glad. Är det 2021 vi slutar älska Jürgen Klopp? Jag säger ja.
Men alltså, har inte alla slutat älska honom för länge sedan?
Ja, det är också min...
Förutom Liverpool-supportare.
Det är min bild av det hela också. Det känns som att det har folk... Eller okej, ja, jag kan köpa att det fanns en period där i början kanske, alltså där i slutet på Dortmund och i början när han skulle till Premier League och var i Premier League, att man tyckte väldigt mycket om honom och sådär. Men jag vet, det känns inte som, jag personligen har aldrig varit någon Klopp-älskare direkt. Jag har alltid tyckt att han är ganska oskön och att det känns ganska påklistrat väldigt mycket av det han håller på med. Men jag vet inte om det, jag vet inte om det är så många som älskar honom mer än Liverpool-fansen just nu, eller?
Ja, alltså det är möjligt att jag är helt sen på det här, men älskar Liverpool-fansen honom fortfarande i alla fall, Pontus?
Ja, men gud ja, såklart. Alltså, mer än min familj. Det är väl liksom... Jag tycker att den här diskussionen... Jag har haft den flera gånger på Twitter också, att den är lite så här... Ja, men förväntar någon sig att City-fans eller United-fans eller Everton-fans ska tycka om en Liverpool-manager? Det är klart som fan att de... Ja, men de kanske tyckte att han var härlig i Dortmund, men så fort han skrev på för Liverpool så förutsatte jag att de direkt började spy galla i munnen och störa sig på varenda ord han sa. Åtminstone efter att Liverpool började bli bra. Alltså det är en sak, om de var dåliga och han fortfarande var lite skoj, det är lite Ranieri-stuk, då kan man väl tycka att någon är härlig. Men när det väl börjar gå bra för ens rivaler, då är det omöjligt att... Då, alltså jag hade hat... Om Ranieri hade tränat United och United hade gått och vunnit Premier League-titeln och Ranieri satt där och sa ding dong, ding dong, som jag ju älskade, då hade jag hade blivit vansinnig och hatat honom så fruktansvärt mycket.
Ja, bra, bra, bra. Jag får dra tillbaka, det är möjligt att jag var helt jävla snett ute på den här spaningen. Vi har spelat in i typ en halvtimme. Vi ska faktiskt lämna mina spaningar för nu. Det finns fler, hemskt nog. Jag har haft ganska mycket tid på nätterna när jag suttit och tänkt på fotboll. Men vi ska gå in, för eftersom detta är det stora polariseringsavsnittet. Vi pratar om polarisering i samhället idag. Polariseringen som dödade Olof Palme har jag sett det skämtas om och så vidare. Det var ju inte det. Det var ju ett vapen. Men... Vi ska nu spela en liten så här, vi ska ta ställning i olika fotbollsfrågor. Detta var ett segment jag först tänkte kalla vitt eller negrito, men då vi faktiskt finns har någon typ av verksamhet så kallar vi det för eller emot. Men eftersom ni kanske förstod det på mitt anslag med namn, men Edinson Cavani efter sina två mål mot Southampton delade en Insta-hälsning till honom och skrev gracias negrito till den kompisen. Detta bestraffades han med 3 matchers avstängning för av det engelska FA, vilket ledde till att det uruguayanska spelarfacket med flera av hans landslagskompisar i spetsen släppte ett pressmeddelande där de red ut till Edinson Cavanis försvar och menade att det engelska FA ägnade sig åt någon slags att ägnade sig själva åt rasism genom att, hur ska vi förklara detta, genom att sätta det engelska språket över det spanska och deras liksom engelska kulturen kring om man uttrycker sig över den uruguayanska och kalla någonting som de menar var chavänligt för rasistiskt. Så därför vill jag fråga, för nu måste vi välja sida, det finns inga gråskalor, va? Det är det som är grejen. Antingen så är engelska FA rasister eller så är Edinson Cavani rasist. What say you? Jag kommer också säga det här, så ni behöver inte vara oroliga. Jag ska också välja sida.
Cavani mer än engelska FA.
Ja, det skulle jag också säga. Jag vet att vi pratade om det här när det här var en grej.
Ja, i Malin Hägg-avsnittet.
Ja, vad är det med Malin?
För oss kickheads.
Yes. Vad duktig du är som lyssnar. Nej, men alltså, det är ju... Det må hända. Jag vet att... jag har sett många som har... Det vart ju en stor diskussion på Twitter också. Om att så här, det här är absolut inte rasistiskt. Och det är absolut inte som man använder. Och de borde kolla upp liksom vad han egentligen menade. Men det är klart att... FA måste väl också ha någon form av... Alltså konsekvens i hur de straffar och vad de straffar för. Och i och med att spelare tidigare, som vi nämnde då, också har fått straff för att använda det här ordet, förvisso på ett annat sätt, i en helt annan kontext. Men alltså så här, att de måste ju ändå ha någon slags rak linje i hur de bestraffar saker och ting. Så att där är jag också i så fall på samma som Pontus.
Men där är det ju verkligen, alltså vi kan lämna det något skojiga anslaget med att så här, vi måste välja svart eller vitt, men är liksom kontexten så oviktig i sammanhanget ändå? För att helt plötsligt så tycker jag att, alltså jag förstår ju, alltså det är ju så här, det kanske urgajanska språket som, det är liksom språket och kulturen i sig som kan uppfattas som rasistiska av andra, men spelar inte kontexten väldigt stor roll? Är det inte liksom, om man jämför med Suarez-caset som givetvis blir någon slags prejudikat här, men är inte alltså skillnaden på kontext så enorm när är det som Cavani tackar en följare på Instagram kontra när Luis Suarez säger till Patrice Evra på plan att det skulle bedömas helt annorlunda?
Det är såklart en super stor och relevant skillnad.
Men det är ändå bara fyra matchers avstängning som skiljer, va?
Ja, precis.
Ja, men det är väl också för att man har liksom satt den här... Åkte inte Bernardo Silva på tre matcher också?
Jo, just det. Men det är inte bara en match. Det var jättelite.
Ja, kanske var en match. Ja, okej. Nej, men det handlar väl också om att man liksom behöver visa en nolltolerans för att lära folk. Att visa, att sätta exempel. Och det kan jag tycka är okej. Alltså jag förstår, hade jag varit United-supporter hade jag blivit besviken för tre matcher när... Alltså, det han gör är ju, han har inget rasistiskt uppsåt med det, men i liksom i sättet det blir på, eftersom det delas till så många människor i en Premier League-kontext, så är det, hur många av hans följare vet om hur man pratar i Uruguay? Det är liksom det, jag kan inte tänka mig att alla hans brittiska följare liksom, de kanske bara, okej, han tycker att det är okej att slänga sig med sådana ord. Och då någonstans behöver man utbilda spelare och personer runt klubbarna att man inte använder sig av sådana ord. Och det är liksom visst att det är ett annat sätt, det betyder någonting annat i Uruguay, men ja, hur många av hans, vad kan han ha, 40 miljoner följare kanske på Instagram, ingen aning, men det var en jävla chansning. Om jag har rätt så är jag fan bäst i världen, ja. Men av hans följare, hur många procent av dem är från Uruguay? Det bor inte jättemånga i Uruguay. Och det är liksom sånt måste man ju ta in i
beräkningen. Ja, och jag tror också
8 att... miljoner följare.
8?
Mm.
Va? Gud vad svårt. Mm.
Men både av dig och av honom, ska jag säga. men vad heter det? Nej, men jag håller med Pontus. Men samtidigt tycker jag också att det är klart att det finns någonting att lära också av... alltså utifrån det som spelarfacket, uruguayanska spelarfacket, skriver just att de vill att FA ser över det här och att FA ska ta med sig det här vidare till framtiden för att undvika att det blir på det här sättet igen. För de är ju helt emot att han får det här straffet i och med att ja, de har sina argument till varför han absolut inte ska straffas. Och det är klart att det finns någonting att ta med sig och kanske lära av också, just att man behöver givet kontext kunna vara ganska öppen för hur pass olika kulturer vi ändå har runt om i hela världen. Och jag menar, de samlas ju, alltså väldigt många olika kulturer samlas ju i idrott och fotboll, som ju är det vi pratar om. Så att det finns ju någonting att ta med sig därifrån också, att ha en viss öppenhet inför att det kan uppstå missförstånd, alltså kulturella missförstånd. Men med det sagt så är det ju heller ingen, vad jag har sett och förstått i alla fall, som, det är ju ingen från FA eller så som har sagt att Cavani hade rasistiskt uppsåt och därför blir han straffad, utan diskussionen har väl mer varit att det var olämpligt, just för att den stora massan som tar del av det han skriver tolkar det och uppfattar det på ett helt annat sätt än vad han menade. Och ja, allting som Pontus redan har sagt. Så att det, jag tror att det finns, det är ju en ganska bred fråga, hela den situationen.
Ja, alltså jag kan vara så här, jag kan tycka att jag kan verkligen hålla med om era argument, och jag kan tycka att i sådana fall att det nästan skulle behöva finnas alltså en Premier League Code of Conduct och nästan någon slags utbildning som spelarna får när de värvas till en Premier League-klubb i sådana fall. Som handlar om hur, vad som är okej att säga och inte säga och hur man gör på sådana fall sociala medier om man är representant för en Premier League-klubb. För att Bernardo Silva, det var en match förresten, tweeten på Benjamin Mendy där han använde en, vad ska vi säga, en nedsättande liksom nidbild av en afroperson. Där tyckte inte jag det var något snack. Här är det, jag tycker det är så himla svårt, för det jag tycker att Uruguays FA gör en poäng med att engelska FA försöker liksom bestämma att det uruguayanska språket eller den uruguayanska kulturen säger i grund är rasistiskt och problematiskt. Och jag förstår att det sticker som fan i ögonen på dem. Sen finns det ju också
det blir,
en annan...
Men det blir ju problematiskt för andra personer.
Ja, alltså. Men det finns ju också en historia av inkonsekvens i engelska FA. Alltså Wayne Hennessy, om ni kommer ihåg ett fruset ögonblick. Han blir ju inte ens anmäld till slut.
Shank Tosson
med gråvargarna. Det är ju en annan grej som vi egentligen borde ta upp. Att hur sinnessjukt det är att han gör det. Nicolas Anelka gjorde en knäll i West Bromwich för 100 år sedan. Det slutar ju med 5 matchers avstängning. Så att det är så himla svårt. För det blir ju, när man då stänger av olika länge. Det blir en konstig konsekvens. Jag förstår någonstans att Uruguayas spelarfack är liksom irriterade på hur FA har agerat. Så att, ja, ni valde engelska FA. Jag får ju bara för att jag är emot vals i det här. Välja Uruguayas spelarfack och at me på Twitter. Jag behöver prata. Nästa vi ska välja sida på. Jag vet inte om ni såg Tottenham Hotspur mot Marine i FA-cupen.
Nej.
Missar den. I vanliga fall så ser jag ju alla annars
det
alla Marines.
Skulle vara vad Cityfans kallar för en riktigt tuff lottning i cupsammanhang, Marine från typ 8:e divisionen i England. The Magic of the Cup, såklart. Lilla Marine fick välkomna mäktiga Noja Tottenham Hotspur till sin hemmaarena, och det blev såklart superhäftiga bilder när Gareth Bale liksom spelar liksom egentligen i ett bostadsområde. Kanske bästa stunden för matchen är när Tottenhams nyförvärv Vinicius dunkar in bollen med full kraft från typ 2 centimeters avstånd och firar med att göra Mbappé-firandet, ni vet. Och där
jag gillar
fråga,
att du visar oss ni... firandet, så det är ju liksom ingenting som någon poddlyssnare kan ta del av.
Ni är så jävla off också. Mbappé-firandet? Nej, på min tid så Nacka Skoglund höjde en näve i luften och det var det. Men där vill jag då ställa frågan. Vinicius som firar med alltså väldigt tydlig så här liksom målgest. Är han respektfull mot Marine, eller är han den största tönten någonsin som firar som Mbappé när han dunkar in en boll från 2 centimeter mot ett lag från 8:e divisionen?
Jag vet inte om jag tycker att han är något av det. Alltså jag vet inte om jag har så starka åsikter om det här. Jag tycker att man får väl...
Men du måste skaffa det ändå. Du måste skaffa det jättestarka.
Får jag säga hur jag tycker? Jag tycker att man får... Jag är ju också den här som... Jag blir ju nästan... När vi ändå pratar målfiranden. Jag är ju den som nästan blir provocerad av att man inte firar mot sitt gamla lag. Det är det absolut töntigaste jag vet. Att man gör mål mot sitt gamla lag och sen så är det här, man ska liksom tysta ner det lite och så här, lagkompisarna hoppar på en och man är lite så här, nej, inte ska jag fira, håll käften och fira, du har en ny arbetsgivare nu, lite så. Och därför så, jag vet inte liksom om jag har, jag tycker så här, det är klart att han får fira målet och han får göra det hur han vill, hur ful målgesten än är och vilket lag det än är liksom. Jag tycker inte så här... Jag vet inte om jag tycker att det har någonting med respekt att göra. Jag vet att det är en diskussion sådär att man ska ställa upp med bästa laget fast man möter ett skitlag och sånt där för att vara respektfull. Men jag vet inte om jag liksom håller med om det heller. Alltså att det skulle vara respektfullt av den anledningen. Och jag tycker liksom inte att det är så tuntigt heller. Bara låt han fira. Låt han göra vad han vill.
Men det är ju supertuntigt.
Berätta hur du tänker, Pontus.
Jag ser liksom så här, alltså han, alltså jag ser hur han kommer på sig själv i stunden när han bestämmer sig för att köra Mbappé målgesten, ställer sig så där och syns igen och kollar rakt in i den där tegelväggen som om man hade stått på Nynäs IP jävla och bara ja. Nu står jag här. Nu måste jag stå för att jag gör den här målgesten som om det hade varit korpen. Och liksom så här, det är ju, ja men jag förstår om man gör det, alltså när du avgör någonting så här helt snyggt och bara okej, efter att avgöra en VM-final eller liksom du har gjort hattrick mot ett annat topplag, alltså det är ju räckt med att bara säga ja, och man var så glad liksom över att han firade det. Men när han gör den där målgesten, då är det ju liksom så, det är så utstuderat, han har ju bestämt sig i förväg att alltså, när jag gör mitt första mål i Spurs, då ska jag fira med Mbappé liksom. Det kanske inte var hans första, jag vet inte. Men så händer det mot Marine och han står liksom där på, ja men det är liksom Det är ju verkligen, ja, men nästgårds liksom. Det är någon som har slagit upp 2 11-mannamål mellan 2 radhus typ. Det är liksom, det är inte ens en fotbollsplan egentligen. Det är ju, de har tagit bort leksaksgungorna som står där i vanliga fall. Och så ställer han sig där och så inser han, nej, 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 står jag här nu? Alltså det är så jävla, alltså det är så, alltså det är ju, för mig är det lika illa om han hade gjort Ronaldos den här, sy!
Ja, just det.
Hoppat upp och liksom visat könet, tryckt upp könet så mycket han kan och skrika ja. Liksom.
Ja, det, hade det varit, tror jag hade slutat med en avstängning för honom faktiskt. Om jag får säga sitt. Och så rider, men det här, vilket spelarfack rider ut i hans försvar om man visar drulen mot Marie?
Jag är team Vinicius
i alla fall. Här, ja, men är det så här, alltså typ att Lars Ohly är den enda som försvarar honom? Efter Liverbird-bilden. Skitsamma, jag håller med dig Pontus om att det är riktigt töntigt. Jag tycker att det går att likställa med den klassiska YouTube-videon på Michael Owen där han gör mål på en 10-åring och firar. Har ni inte sett den, YouTube upp den genast. Det är satans plikt, annars kan ni sluta lyssna på den här podden. Omedelbart. Vi tar en till för eller emot. Då vill jag höra, vem är den sämsta tränaren av Ole Gunnar Solskjær och Frank Lampard? There can only be one.
Ole Gunnar Solskjær.
Varför?
Jag tycker att han i grunden är en sämre fotbollstränare. Alltså, jag tycker att det finns mer intressanta saker med Lampards tränargärning än vad det finns med Solskjærs. Att det känns som att om det stämmer med Lampard så har hans lag så mycket mer höjd att det finns liksom en tanke och en idé med hur det ska spelas. Solskjær är lite så här, ja, händer det så händer det.
Så liksom.
Superb, för jag var inte alls beredd på den norska imitationen. Jag blev otroligt glad.
Ja, bara tur. Nej, men jag tycker inte att han är bra fotbollstränare. Och jag tror inte att de kommer vinna ligan. Jag tror inte liksom att det här, Ole Gunnar Solskjær kommer aldrig vara en tränare som kommer slåss om Champions League. Liksom. Man kommer aldrig vara en av Europas bästa tränare. Alltså, jag tror inte att Frank Lampard kommer vara det heller. Men jag tror att han har större chans att vara det än Ole Gunnar Solskjær.
Therese? Jag tycker att det är så enkelt att säga Ole Gunnar Solskjær på den här frågan. Just för att man har sett honom mer nu. Alltså man har liksom ändå sett honom längre som tränare och haft frågetecken under en längre tid, kanske framförallt att det har det här, hela den här evighetsdiskussionen om honom och United som har pågått sedan han tog över, just det som Pontus är inne på, att jag tror inte heller att han, jag tycker inte att han är en särskilt bra fotbollstränare, och jag tycker att det finns väldigt mycket frågetecken kring vad det är han vill göra som tränare, och jag tror inte heller att han kommer gå och vinna en massa titlar med United. Men därför, det blir så enkelt just för att man har vridit och vänt på honom väldigt mycket mer än vad man har gjort med Lampard. Men så därför landar jag också i Solskjær.
Ja, så jag tycker också frågan är extremt svår, men ganska mycket för att det är två ganska dåliga tränare. just nu, jag vill nästa, ja men jag säger då säger jag så här. Jag landar ändå i att det är Frank Lampard som är den sämre, för att jag tycker att det finns, även om den är dålig, så finns det en tydlighet i vad Ole Gunnar Solskjær vill, och det är att han vill ligga lågt och spela snabbt på speediga yttrar och liksom snabba anfallare. Det är, man kan kalla det och tycka vad man vill om det, men det är i alla fall någonting. Frank Lampard, jag får lite känslan av att han inte alls vet vad han vill. Han kan inte få ihop ett lag på den här nivån att prestera, i alla fall inte nu. Det här kan komma att äta upp om något år när han kommer tillbaka och är bra. Men just nu så ser jag typ ingen annan utväg för Chelsea än att kicka honom, för han är för dålig. Så jag säger Frank. Vi sa ju det att vi inte skulle liksom fastna i en massa matcher och så vidare och så vidare och så vidare. Och det kanske är klokt, för att när vi spelar in, alltså detta är tisdag, så spelas ju 2 matcher. Sheffield United, Newcastle, herregud. Och Burnley, Manchester United. United kan ju när det här avsnittet släpps alltså leda Premier League. Och därefter väntar bortamatch på mäktiga Anfield Road Home of the Cop, eller vad man säger. Och det blir ju en seriefinal som vi inte riktigt trodde vi skulle få se när den här säsongen börjar. Jag tänker ändå att vi ska prata lite om den matchen. Är det liksom, är det en uppgörelse någonstans om en titel, Pontus Wennemo?
Nej.
För att?
Nej, men jag tror framförallt inte att Manchester United kommer vara med och slåss om det. Och sen så tror jag inte heller att... Jag tror ju spontant, så just nu så är min känsla att Manchester City kommer vinna. Så det är liksom inte de här två lagen som kommer göra upp om det i slutändan. Liverpool kommer nog närmast, tror jag. Men jag tror att Manchester City kommer vara för bra. Kommer mig. Så ja. Nej, det tror jag inte. Men däremot så består, är det ju väldigt mycket på spel. Jag tror så här, rent poängmässigt så kan det ju liksom säkert spela lite roll. Jag tror inte att det kommer vara avgörande liksom om vilket lag som vinner. Men skulle Manchester United åka till Anfield och vinna och bryta en, vad är det, 64 matcher lång förlustfri svit.
Det är ingen annan förutom Liverpool-supportrar som vet hur länge det var, hur många matcher det har varit sedan United vann på Anfield.
Sen Liverpool förlorade på Anfield.
Jaha.
Det är 64 matcher i rad eller någonting. Och det skulle ju, fy fan vad jobbigt det skulle vara. För fansen, tror jag. Så det är liksom typ världens undergång om United vinner. Så den betyder så mycket, mycket mer än en titel.
Ja, det är faktiskt stora ord. Therese, vi har ju sett, vad ska man säga, objektivt sämre lag, läs Leicester, få ett slags momentum som gör att de går och vinner en hel serie. Skulle inte United vid en seger på Anfield faktiskt bara kunna trumma på oss, bara åka hem med titeln till slut?
Nej, jag tror faktiskt inte heller det. Alltså, jag är inne på samma sak som Pontus. Jag vet att jag sa det någon gång här när United gick och vann en match igen, om man är så här, men jävlar, nu är de delad, på delad första plats med Liverpool. Då sa jag det direkt då också, att så här, det här betyder ju bara att City vinner ligan i år. Det betyder liksom inte att United kommer närmare att vinna ligan. Det betyder att City kommer närmare att vinna ligan. Sen är det klart att jag tror att det är svårt att räkna ut eller räkna in lag helt och hållet givet förutsättningarna den här säsongen. Jag vet att jag har sagt det, fått lite frågor från Liverpool, Sweden också, men alltså så här, att man kan dra lite slutsatser från Allsvenskan 2020, även om man inte kan jämföra Premier League och Allsvenskan något mer än så. Just det här med att ett lag kan, alltså United skulle kunna vinna den där matchen, United skulle kunna ligga etta i 4-5 omgångar till och sen ändå sluta åtta. Dels för att de är United, men framförallt för att den här säsongen är som den är, med alla matcher som kommer så himla tätt. Det räcker liksom med 3 matcher för att du ska helt plötsligt tappa 5 placeringar eller gå upp 5 placeringar. Så att jag tror liksom inte att United kommer att hålla i säsongen ut, även om de skulle vinna den matchen. Och jag tror inte att de är tillräckligt, hur bra de än har varit på att få med sig resultat nu, så tror jag inte att de är tillräckligt bra för att vinna en titel. Jag tror att det finns andra lag som är betydligt starkare i slutändan.
Ja, allting var ju en kuggfråga. Precis som ni misstänkte, så handlar det ju om, den här matchen handlar bara om vem som ska komma närmast efter Manchester City i tabellen. Jag ser framför mig hur den brittiska coronavaccinationen går så snabbt framåt att redan i april så kan man välkomna fansen tillbaka. Och City vinner titeln hemma på Etihad, och för att verkligen strö salt i Liverpool-såren så är det ju folk som lämnar innan bucklan höjs för att hinna hem innan rusning. Så gör vi på The Empty Head, och så gör vi Kick and Rush när vi retar precis varenda jävla människa som håller på ett engelskt lag. Det är så jävla gött att vara tillbaka och snacka fotboll. Som ni kanske märkt så har jag varit isolerad med mina egna fotbollstankar alldeles för länge. Jag kommer att bli friskare, vi kommer att bli bättre, och framförallt så kommer vi att komma tillbaka redan nästa vecka. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat, och tills vidare säger vi, går det så går det.
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.